Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosatte Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Nina Löfvenhielm och också brottmålsadvokat. Hej Silvia.
Hej Nina.
Idag tänkte vi prata om ett hemskt ämne faktiskt. Mm. Som är väldigt, väldigt, vad ska vi säga, ovanligt och... Ja.
Vi var inne lite på det på förra avsnittet när vi pratade om det här man kan uppmärksamma på tidig ålder just när barn är aggressiva och våldsamma och generellt sett eller, ja, är ju oftast killar och det finns ju tyvärr händer ibland att barn mördar barn och det har ju varit ett uppmärksammat mål nu i somras när en kille eller en ung kille 16 år gammal blev mördad av sin kompis. Kan du berätta lite om det, Nina?
Och det är det här, jag vet inte vad vi ska kalla det, men...
Yxmordet.
Ja, yxmordet, ja, för att vi vill inte gå in och på något sätt ja, säga mer om vilka personer det här var. Vi har ju läst den här domen då, och den är ju offentlig. Ja, och inledningsvis så var det ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här mordet. Men det var ju väldigt, väldigt speciellt för det var då en 16-åring som blev åtalad för mord av sin, var en av hans bästa vänner som han då hade, han hade planerat att han skulle då... yxmörda sin vän och han hade förmått honom då att följa med till ett bad, Rösjöbadet. Det här var en händelse i Sollentuna i en kommun då nära Stockholm. Jag kan faktiskt säga det att de här killarna gick faktiskt på en gymnasieskola som ligger väldigt, väldigt nära mig och jag känner flera som går i den här gymnasieskolan så att det har blivit väldigt uppmärksammat där jag bor. Extremt tragiskt fall för att då, nu är han då, har han blivit dömd, den här 16-åriga killen då, för mordet av sin, på sin vän och han bedömdes då som att han hade begått den här gärningen då under en allvarlig psykisk, att han var allvarligt
störd.
Ja. Så att han fick då rättspsykiatrisk vård för det här mordet. Men det som är speciellt i det här fallet när man läser den här domen det är att det här är väldigt planlagt. Mm. Alltså han har inhandlat då en yxa och även knivar och andra typer av attiraljer som han ska använda sig av vid det här. Och sen har man också då funnit filmer på våld och så här i hans telefon så att det framkom att han hade en väldig fixering vid våldsfilmer och annan typ av våld. Det som var speciellt i det här fallet som också gjorde att det var en väldigt gedigen utredning, det var ju att han hade då ringt från det här badet då, där det här mordet då skulle ha skett, då ringer han själv till polisen och anger sig själv att han har gjort det här. Och berättar också sitt namn och personnummer och föräldrarnas namn och sådär. Så att det fanns ju väldigt mycket, bevisning mot honom. Även om han då erkände, men erkännandet var ju inte helt... Nej. Alltså det är svårt att, det här med att man måste värdera ett erkännande.
Mm. Och det är intressant eftersom brottsoffret då är död så kan ju inte berätta vad som hänt. Men det är intressant det här också för att han blev också död för förberedelse till mord för att han hade ju egentligen tänkt döden en annan kompis som inte kom. Så det är ju bara det är väldigt obehagligt. Men också tycker jag är intressant med den allvarliga psykiska störningen. För hur han har planerat det här, hur han har inhandlat de här sakerna och också vad han sen instruerar enligt honom själv då, sin kompis, för det ska handla om DNA-genetik, han ska ligga där på marken.
Det, på mage ska han ligga med händerna utsträckta.
Exakt, och han ska trycka, alltså, komma, alltså, bara det gör ju att jag bara, man, de diskuterar lite det i domen också, hur då är man verkligen allvarligt psykiskt störd? Det var ju liksom ett frågetecken precis då vid gärningen.
För de var inte helt överens, de här läkarna.
Nej, jag förstår det. Mm. För det här visar ju att jag är ju tveksam till att man ska, alltså, för jag tycker att det här visar ju verkligen hur planerat, hur med han är och hur medveten, också att han ringer sen och berättar. Sen säger han ju inte så mycket varför. Nej. Han ger ju väldigt lite förklaring.
Och man vet ju inte det här motivet. Det är ju det som är den stora frågetecken i den här domen. Mm. Och det är väl också det man också har tagit in då när det gäller den allvarliga psykiska störningen. Att det finns egentligen inget motiv till...
Nej, men också att det sägs att ingen har reagerat förutom då hans kompisar lite på att han visar de här filmerna som inte föräldrar verkar inte vara. Det framgår inte. Men det måste ju vara så fruktansvärt. Förutom såklart alltså, för föräldrarna som förlorar sitt barn. Men att ha ett barn som har dödat en annan. Förstå och få det samtalet. Det går inte ens att ta in.
Det går inte att...
Nej, vilken skuld man måste känna om man inte har sett det. Man måste gå tillbaka. När har vi kunnat uppmärksamma det här? Om man nu, det måste vara så hemskt. Men det, jag vet att vi har fått nämligen lite frågor om det här och att vi ska prata om det här. Och att just, för det är, kan vara intressant att prata om barn. Och det är ju svårt att ta in att barn kan vara så. Mm. Ha där inom sig att vilja döda någon. Men barn, det är människor. Men ett som var väldigt uppmärksammat när vi båda var lite yngre, ett mord 93, det var i England. Det var ett mord på en liten tvååring som var 2 10-åringar som valde att då, och de hade också planerat, de ville döda den här dagen. Så de gick till ett varuhus i England och det bara hittar de där, får med sig den här tvååringen. Och det finns ju övervakningsfilmer på det. De har betydligt också mer övervakningskameror i England redan då, 93, än vad vi har. Men då kan man se det, sen fanns det också 38 personer som ser i Liverpool är det här, som möter dem. För att han gråter killen och de har slagit honom med en sten också. Men det är någon, de hittar på typ att det är deras lillebror. Och tar med honom och de alltså dödar honom genom att slå honom. De slår honom med tegelsten. Alltså det är väldigt så här grovt våld. Och lämnar honom på tågrälsen för att det ska se ut som en olycka. Så han blir överkörd av ett tåg. Så hans kropp delas. Alltså, det här är ju så vidrigt och det blev ju såklart fruktansvärt uppmärksammat. Eller eftersom det var så fruktansvärt blev det verkligen, fick det en enorm uppmärksamhet hela
världen.
Men
också världen, så här förslaget just också så här döljer det på det här sättet. Ja. Och det här, man är 10 år. Ja.
Men England, det blev ju, för man hittade de här killarna då. Och till skillnad mot här då. Här var han ju 6 som kunde bli dömd. Mm. Men de var ju, här var 10 hade de inte blivit dömda i Sverige. Men de blev ju det i England. Och man ville ju att det skulle typ att det skulle vara dödsstraff, tror jag. Alltså det var, fanns ju så, för det blir sånt hat mot de här. I och med att det var ju sånt bestialiskt mord, skulle man kunna säga. Men de fick ju, de satt 8 år i fängelse, de här 2. Kom ut och fick skyddad identitet sen. För att det är fortfarande, det finns ju fortfarande grupper, tror jag, som vill döda de här killarna. Och det här är också lite, vi pratade med våldsprovision i förra avsnittet, att det blir väldigt fel med att våld föder våld, så att det kanske inte alltid är det bästa att använda våld mot någon som har begått. Men en av dem nu, han har blivit dömd för flera barn, grovt barnpornografiska brott. En av dem, en tror jag har gått. Men det fanns också tecken på att det fanns sexuellt våld inblandat i det här, då när han blev mördad. För jag tror att det var förhuden var skadad och sådär. Men där pratade man såklart också hur man gjorde undersökningar av de här killarna. Men där kom man ju inte fram till en allvarlig psykisk störning på något sätt. Men man, och i samband med det sen det här mordet så händer det ju saker här i Sverige som tror jag påverkade lite. Bland annat som har varit uppmärksammat förra året. Kevin-fallet.
Ja, men precis.
Eller hur? Och det tror jag påverkade utredaren lite. Och att någonstans att barn kan vara onda, att barn kan vara mördare. För vad var det som blev fel eller vad som hände där, Nina?
Jo, men det var 98 då, så hittade man en 4-årig pojke som då heter Kevin. Han hittades död invid en, det var vid vattnet. Ja, men precis. Och då var det ju 2 bröder då som var 5 och 7 år gamla som misstänktes för det här brottet. Och de påstod då, alltså det var väldigt många långa förhör med de här pojkarna, och det var ju då en polisutredare som har blivit också väldigt kritiserad nu de senaste 2 åren i media, just beträffande hur de här förhören hölls med de här barnen. De fick inget juridiskt biträde, och man höll väldigt långa och ingående förhör med dem, där det ställdes då bland annat ledande frågor, och det här kan man då se, för då har man, de här förhören finns alltså videoinspelade, och en del av er som lyssnar kanske har sett det här, för den här dokumentären som SVT gjorde blev ju väldigt, väldigt uppmärksammad, och sen gjorde DN gjorde också publicerade artiklar om det här. Det var så det egentligen kom upp, och även P3 Dokumentär gjorde en dokumentär om det här. Men jag tittade lite på hur det här då var när man påbörjade den här polisutredningen, för då trodde man först att det här var fråga om en drunkningsolycka, och sen var det prat om sexualbrott, men sen så var teorin då att han skulle ha dödats med en pinne då som skulle ha tryckts upp mot hans hals så att han då kvävdes. Och då det här själva för erkännandet som då polisen menade att de här 2 barnen hade gjort, det hade man inte spelat in, för det kom i slutförhöret. Men sen hölls det en presskonferens, och polisen då uttalade då att vi har så att säga, löst det här mordet, och det är de här 2 personerna då som vi menar ska ha begått det här, de här 2 små barnen. Så de omhändertogs då av socialen, men det prövades ju aldrig i någon domstol, för att det är nämligen så här att man kan inte då, man är straffmyndig när man är 15 år i Sverige. Det är alltså att man kan få ett straff. Men man kan ändå göra någonting som heter en bevistalan. Man kan alltså pröva ett sånt här fall om det krävs väldigt, väldigt starka skäl för det. Om det då är ett barn då under 15 år som ska ha, som är misstänkt för ett brott. Det är mer för att man då vill få fram då vad, om den här personen har begått den här gärningen eller inte. Och det finns väldigt, väldigt få fall. Och det gjorde man aldrig i det här fallet. Och de var ju extremt unga barnen. Men de blev så att säga i den här orten och även i media så framstod ju de som att det var de som hade mördat den här lilla pojken. Men de har ju nu då fått upprättelse, och man återupptog den här förundersökningen efter att man hade gjort de här granskningarna. Och man höll sedan en presskonferens där man hade en teori då om att det inte då hade varit fråga om en pinne, utan att det var fråga kanske om en olycka. Man hade hittat sina lastpallar på platsen, och då gjorde man en rekonstruktion där på något sätt att den här då Kevin skulle kunna ha hamnat under en lastpall och på så sätt ha kvävts, för det stämde överens då med de skadorna han hade på kroppen. Så att man återupptog förundersökningen och misstanken avskrevs mot de här 2 pojkarna. Eller pojkarna, nu var ju de vuxna män som har dragits med det här hela livet. Så att det här visar ju på hur otroligt viktigt det är att en sån här utredning görs av väldigt kompetenta poliser och utredningspersoner som ställer rätt frågor till de här barnen. För att så här kan, alltså de här förhören, har ju sett dem. Jaja. De är helt fruktansvärda.
För jag minns, eftersom jag jobbat också just mycket med barnförhör. Ja. Så var det första avsnittet, tänkte jag, men så här tyvärr som det också var på den tiden, detta är 98. Men när det sen fortsatte, det var väl 3 avsnitt eller var det 2? Ja, då var jag helt chockad. Jag vet att jag diskuterade också med många utredare om det. Vi bara, men så kunde jag vara på den tiden. Men sen bara, det gjorde så ont i själen, de här barnen, och det är så uppenbart att det inte är dem. Men jag tror som sagt, jag tror att det här mordet på James, den lilla 2-åringen, för sen skedde också, jag tror att det var en 6-åring i Norge. Alltså det var lite så här att man kom, det var liksom lite den tidens anda att man ville så gärna
man ville och lösa det här mordet, och det krävdes ju från omgivningen så att säga.
Och att man fick då liksom just att man fick från en litet frö, men fick ett enormt övergrepp. Och barn ska vara mördare och leva med det. Och den här familjen.
Ja, och det var ju familjen också som hade gått till polisen. För då hade ju den här pojken hade sagt, pratat om Kevin då. Och då var det liksom föräldrarna till de här barnen som gick till polisen och sa att ja, men han kanske har någonting att berätta om det här. Och det var så det inleddes. Och sen fick de i de här förhören, då utsattes de ju i princip för hot. Och de fick ju nästan så att säga belöningar för att de skulle då prata om det här. Och det tog ju väldigt lång tid innan de ens erkände. Så att det är klart att, och det vet ju vi som sitter på de här barnförhören, hur otroligt viktigt att det är att det är kompetenta utredningspersoner då, poliser som ställer de här frågorna. Och det är väldigt, väldigt, ja men det finns ju hur mycket regler som helst nu hur de här förhören ska gå till. Och vi ser ju de här, för de spelas ju upp sen i domstolarna. Och då kan ju man då, om man är försvarare, då kan man ju påtala brister, till exempel om barnet har fått ledande frågor. Och att det, man måste beakta det när man då värderar barnets uppgifter.
Ja, det måste vara så noggrant hur det går till. Nej, så därför såklart efterbehandlat det. Och så var det också en, det var en minnespsykolog som blev uppmärksam att han varit med, och man pratar om minnesfunktioner och så det här. Det är ju väldigt vanskligt. Och det är väldigt viktigt, tycker jag, i sånt fall med bevistalan till exempel. Har du något fall också, jag vet att du har pratat om det, man har använt bevistalan?
Jo, men det var ett fall här, det var två 14-åringar som då, där åklagaren förde då en så att säga bevistalan. Det var för 2 år sedan, de var misstänkta för att ha då dödat en äldre man i Varberg. Det Romemordet kallas det här då, det har varit ganska uppmärksammat. Och de, då åklagaren påstod att de här två 14-åringarna hade brutit sig in i den här mannens bostad och hade, han, den här mannen då hade blivit utsatt för väldigt omfattande våld som han hade avlett, alltså han avled av det här. Och då gick åklagaren ut och, alltså det här var ju på gränsen, de var ju 14 år så de är ganska nära 15 år. Men då ansåg åklagaren att det fanns skäl för att föra en sån här bevistalan, även fast det då är väldigt, väldigt ovanligt. Men de här två killarna, de friades både i tingsrätten och i hovrätten, för de skyllde på varandra. De sa att det var den andra då som hade gjort det här då, utövat våldet. Och det liknar ju väldigt mycket det här Lindome-fallet som vi har pratat om tidigare. Där man då skyller på en annan, eller skyller sig att det var den andra, och så kan man inte då utreda vem det var då som utövade det här våldet då, som ledde till den här mannens död. Men sen var det ett annat fall som också var, det var i Malmö, som, där var det en 14-åring då som misstänktes ha tillsammans med en 16-åring har mördat en 17-åring på en skolgård i Malmö. Och då var det en 14-åring då som åklagaren påstod ska ha då lämnat över en trasig glasflaska till den här 16-åringen som då högg 17-åringen i halsen. Och den här 17-åringen avled då av de skadorna. Och då förde man också en bevistalan. Så att, men det är egentligen de fallen. Vi har tittat lite på det här. Så det är extremt ovanligt att man gör det.
Sen var det ett som var väldigt uppmärksammat som var i Jönköping.
Ja, men precis.
Och jag tror också det handlar om att man inte ska då, om man bara för, alltså åtala då den som är straffmyndig, då kan de ju skylla då på den som inte är åtalad. Så det handlar mycket om det, tror jag, för det är väldigt ovanligt. Därför, det handlar ju just om fallen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och det blev så uppmärksammat att det här i Jönköping. Det var en hemlös man som blev utsatt
för så allvarligt. Huskvarnamordet
brukar det kallas. Just det, som blev så illa misshandlat att han dog. Problemet där var främst, då blev ju 16-åringen dömd. Mm. Men inte för, han blev alltså frikänd för mord, vållande till hans död och synnerligen grov misshandel. Men den stora bristen, när det handlade om en brist i utredningen, var att en rättsläkare inte varit på plats på morgonen när man kunde fastställa dödsorsaken. Och det som jag förstått är den stora. För att han var ingen direkt på morgonen. Direkt till platsen. Så det var ett jätteproblem då. För han hade ju också, det var bland annat leverskador förstod jag, så man kunde inte liksom fastställa.
Jaha, men man måste, vad dödsorsaken var då? Var.
Man kunde inte utesluta alternativa händelseförlopp. Det är det som är problemet. För dödsorsaken var slit och skador på levern med inre förblödning. Man trodde då att de här skadorna uppkommit genom hårda knytnävsslag, sparkar och slag med tillhygge. Det var en väldigt, väldigt allvarlig misshandel. Så det var ju, men han blev bland annat dömd för, vet du det, de hade kassat grejer med ofreden tror jag det var, och grov misshandel. Han fick 5 månader sluten ungdomsvård då, den här 16-åringen, och det fastställde sen hovrätten. Så det var mer det som var bristen. Men det är ju viktigt ändå att då båda hörs i rätten. Man kan tycka att det är märkligt eftersom de inte är straffmyndiga, men det här är ju som tur är inte mer
nej, men det är väldigt ovanligt.
Ja, men det är ändå lika viktigt att det går rätt till, för om de som är då kan i fallet om att de inte tänker att de hördes utan advokater, de är barnen. Hur kan man höra ett barn? Det, så är det inte idag längre. Det kan vi förklara när barn hörs. Då sitter ju alltså barn, och inte så kanske som nästan i knät på förhörsledaren att man kan se på de här filmerna i Kevin, utan de sitter i varsin fotölj. Det spelas in med film, alltså kameror. Jag har varit med just när det kallas lullutredningar. Om det är 14-åringar som är misstänkta, bland annat 13-åringar. Då sitter man med som försvarare, som är vanlig försvarare. Man har ju samma roll. Mm. Man sitter bredvid dem som
och
de har
sig med
sig.
Och det är inte så vanligt ändå. Nej.
Nej. Nej, det är inte så vanligt. Men jag tycker att det är bra att man pratar med dem. För SOS är också med. Och sen har ju vårdnadshavarna oftast rätt att vara med också. Kanske inte sån här allvarlig brottslighet. Men det är ju för att vårdnadshavarna har såklart ett stort ansvar för sina barn också. Man kan ju inte överlämna det helt på samhället. Men visst, sen är det ju så att vissa barn, men då, alltså, beter sig så destruktivt att föräldrarna tappar kontrollen. Mm. Men då kommer ju socialtjänsten oftast in ju och tar över, och då kan de bli omhändertagna.
Precis, så det görs ju en utredning samtidigt. Mm. Mm. Men också under de här barnförhören, det är speciella barnahus som finns runt omkring i Sverige som just är anpassade för att barn ska möta barn. Så att när man kommer dit, det är inte som att komma till en polisstation, utan då är det ju, finns det massa leksaker, det är väldigt barnanpassat, och de får, vad ska man säga, fika. Alltså, man ser till att de ska känna sig bekväma i den här miljön, för de förstår ju, många är ju där också när de har blivit utsatt för brott kanske av sina föräldrar, så att det är väldigt jobbigt för dem att vara där. De förstår ju då att de kanske ska prata om det. Och sen sitter vi då, advokater och polisen och åklagaren sitter ju ofta med också och lyssnar i ett angränsande rum. Så att vi ser då på en, vad ska jag säga, på en skärm då vad som försiggår i själva förhörsrummet. Mm. Och så får vi också, efter att förhöret har genomförts, då får vi också komma med frågor om vi tycker att det är någon fråga som inte har ställts, till exempel. Så kan vi, kommer förhörsledaren in och fråga, ja, är det något ytterligare som jag behöver fråga om? Så att det där är ju väldigt, alltså, för det är ju det är klart många inte vet om hur det där går till, men det är så i alla fall det går till. Och det är ju faktiskt ganska många barn som kommer till de här barnahusen runt omkring i Sverige.
Det hörs ju barn varje dag. Mm. Och jag tycker ändå att det oftast fungerar väldigt bra. Jag har aldrig varit med om ett barn som har tyckt att, alltså, man farit illa på något sätt, utan de är så professionella.
Ja, de som är där. Ja. Ja, de träffar barn hela dagarna, och det handlar ju om att barnen får förtroende för dem. Mm. Och barnen får ju titta också på de här alltså, på kamerorna i taket. De får följa med in och titta i det här andra rummet och hälsa på oss andra som sitter där. Så att man försöker göra en så bra miljö som möjligt för barnen. Mm. Och man förklarar också för barnen att det här är ingenting, det här som spelas in, det kommer ju inte ut för många av de här liksom lite äldre. Ja, men kommer det här ut på nätet då, tror
typ
de.
YouTube.
Ja, exakt.
Nej, och också att de inte är där för att de har gjort något fel.
Nej.
För så här är det ju, det är så intressant med små barn, att de har ju oftast, de tycker kanske att de har gjort något fel. Alltså man har ljugit eller man har gjort någonting, man har, ja, men, som man skäms för något, eller man har, som inte är någonting alls egentligen. Men då är den så här, ja, var det det jag sa till min kompis? Man bara, nej, absolut inte. Men det är väldigt viktigt att säga det. Ja, direkt till barn som de vet, för annars sitter de där och bara tänker på det, för det är så barn är. Då sitter de bara ont i magen och fokuserar på det, lyssnar inte på frågan och kanske bara, när kommer den frågan? Jag glömde den grejen en gång nämligen, så var det ett barn som bara, vad är det som hände i skolan? Och först bara, nej gud, absolut inte. Men, så det är mycket att tänka på, men också viktigt att det blir när man är advokat i den rollen, att man är, det är också samma, återigen det är specialiserat, för det är en svår roll att ta med hämta barn. Vi får ju
det är ju jättesvårt barn. Och det är så det, för ofta är det då, om det är mot vårdnadshavaren, så gör man ju det här så att säga hemlighet. Alltså man hämtar barnet från förskolan eller skolan och åker med då i en taxi. Man kommer dit och så förklarar man vem man är och då har man då också kontakt med förskolan eller skolan innan, så att ofta vet ju rektorn om eller chefen. Och så är det någon, det är en person då från skolan som följer med, som känner barnet. Så barnet har alltid med sig någon som de känner. Och sen då jag då i egenskap av advokat och målsägandebiträde eller särskild företrädare, och då ska man åka med det här barnet till det här barnahuset då, där förhöret ska äga rum, och då vet ju inte föräldrarna om det här, utan det får de reda på efter förhöret. Då ringer polisen hem till föräldrarna och berättar, ja, men ditt barn har varit på förhör. Och det här är ju, det är också så att vi företräder de här föräldrarna i vissa fall då när man är försvarare. Och det här är ju också väldigt, väldigt jobbigt såklart för föräldrar att veta att ens barn har varit på förhör.
Mm. Men också för barnen. Ja. Och det här är ett väldigt intressant ämne som man skulle, för det finns ju mycket brister i det här systemet, hur man hör barnen. Så jag tycker att vi ska prata om det något helt, faktiskt kan prata om ett helt avsnitt om det. För det finns mycket att diskutera, och jag vet att du och jag har mycket erfarenhet av de här målen. Både när barn utsätter, men även när föräldrar är misstänkta. Så vi kommer göra det framöver, så fortsätt lyssna på oss och skriv gärna recensioner och betyg. Det är nämligen viktigt för vår podds
överlevnad. Precis, på iTunes eller på podcaster. Och klicka i där.
Vi tycker också är väldigt, väldigt kul att läsa. Vi blir så glada för all fantastisk bra feedback vi får. Och vi ser fram emot våren och också julen som kommer komma nu. Men det tycker jag är så kul. Och att ni mejlar oss. Och, ja, vi är verkligen tacksamma över det.
Och så hoppas vi att vi alla lyssnare får en underbar jul och en härlig, vad ska jag säga, ledighet.
Yes.
Kram på er.
Kram.
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.